P3, Sveriges Radio.
Nordsjön, år 1016. Det ser ut som att skeppen är byggda av rena eldsflammor, uppstigna ur havets mörka djup. Guld och silver smyckar långbåtarnas träsidor, och i förarna grinar de förgyllda drakarna mot den som blickar ut från den engelska kusten när de forsar fram genom det skummande vattnet. 200 skepp, vart och ett med det allt för välbekanta enorma seglet på masten i mitten. Det är en bländande syn, vacker och blodisande på samma gång. För den här flottan är inte på färd med fredligt uppsåt. Över vågorna bär den fram tusentals stridsklädda män med modig blick och silverlystnad i sinnet. De är kämpar i sina bästa år, starka, dödsföraktande och skickliga på att svinga sina yxor och kasta sina spjut. Ryktet säger att de är så snabba att inte ens ryttare på de ståtligaste av hästar kan komma undan dem. Målet är Englands rikedomar, som ska bli deras genom plundring. Men ledaren för expeditionen, en ung man med fyllig blond hårman som med sin skarpa blick siktar kustlinjen framför dem, är långt ifrån bara en simpel rövare. Han har något större än så i sikte. Erövring. Knut av Danmark, ättling till beryktade vikingahövdingar, är kommen för att stanna. Hela ön och den engelska kronan ska bli hans.
Det här är berättelsen om Knut den store, vikingaprinsen som lämnade sitt hedniska arv bakom sig och blev en kultiverad statsman, kung över tre riken. Med honom tog Skandinavien klivet ut ur förhistorien och in i nästa tidevarv.
Du lyssnar på P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Nordsjöns blå bölja är inte okänd för den ljushylta, hårfagra mannen. Ledaren för invasionsstyrkan som seglar över havet från Jylland mot de brittiska öarna. Knut har varit i anglosaxernas land förut. Och mer därtill. För bara några år sedan var han till och med kronprins där. Son till en man som med svärd och våld gjort sig till konung i det främmande riket. Och för en kort stund verkade det som att den tonåriga kungasonen skulle bli arvtagare till tronen. Men så svängde ödet tvärt och kastade om framtiden för honom. Faderlöst tvingades han återvända till sitt hem i dagens Danmark. Men nederlaget har inte kuvat honom. Nu, inte många års varv senare, är Knut på väg för att återta det som gick förlorat i den förra erövringen. Engelsmännen ska kuvas med så mycket våld och brutalitet som krävs. Och när de skandinaviska skeppen siktas från den engelska kusten genomförs nog spejarna av rännilar av skräck. För de här kararna är inte att leka med. Flerhundraåriga minnesbilder, visioner av blodskaskader, grymma plundringar och lemlästade kroppar blinkar kanske framför dem. Vikingarna, danernas fruktade krigare, har återvänt. Men nu undrar alla, och kanske särskilt tusentalets invånare på de brittiska öarna förstås, varför en skandinavisk man tycker sig ha rätt att bli kung i England. Och vem är egentligen den där stridspitten i fören på drakskeppet? Det ska vi försöka reda ut. Och vi börjar med att bege oss till Knuts hemtrakter, på Jylland i dagens Danmark. På 1000-talet råder vad som brukar kallas för medeltid i Europa som helhet. Men i Skandinavien har faktiskt inte medeltiden riktigt hunnit infalla ännu. Enligt historieböckerna är det fortfarande järnålder i Norden. Alltså forntid. Fast just den här perioden, mellan ungefär 800 och 1000-talen, är förstås också känd under ett annat, lite mer actionladdat och sägenomspunnet namn. Vikingatiden. Smaka på det ordet en stund, så återkommer vi strax till vikingakonceptet. Med lite info som kanske är en smula chockerande för vissa där ute. Att enligt historikernas papper i järnålder betyder inte att saker står still. Danmark genomgår ganska stora förändringar under den sena järnåldern. 900-talet, när vår Knut ska födas, bjuder på flera kändisnamn som har en avgörande betydelse för historien. Knuts farfar och pappa till exempel, Harald Gormsson, även kallad Blåtand, och Sven Tveskägg, De är två kungar som lämnar ett betydande avtryck på de västdanska öarna.
Ja, det här var ju en tid då det skedde väldigt stora politiska och ekonomiska förändringar i hela Norden, och framförallt ändrades ju den politiska makten.
Det här är Thomas Lindqvist, professor emeritus i historia vid Göteborgs universitet.
Men det blev också ett välde som byggde på att ta ut regelbundna tributer från de underlydande folken. Det här hänger också samman med att man övergick till kristendomen. Tidigare så fanns då en religion eller religiösa föreställningar som var mycket mer grundade på kult. Och genom att övergå till kristendomen så kunde en sån här stor kung eller kung som ville ha ett större välde behärska ett större område. Kristendomen var så att säga lite grann ett maktinstrument.
Så vår huvudpersons far och farfar gick alltså över till kristendomen och lämnade den nordiska mytologin bakom sig. Adjö Asgård, Oden, Frigg och Thor. Hej Gud Fader och Jesus Kristus. Det betyder dock inte att den gamla religionen, det som av den kristna kyrkan kallas hedendom, är försvunnen från Skandinavien. Som alltid när det ska bytas religion sker det successivt och folk kör dubbelt ganska länge. Den nordiska mytologin kan inte beskrivas som en religion som kristendomen, som är ett centralstyrt trossystem med uttalade regler och dogmer. Sånt finns inte i Norden.
Det som fanns före kristendomen, det var ingen skriftreligion. Och det var en, man kan kalla det för religion, som var väldigt starkt centrerad på kult. Alltså att tillhöra en gemenskap och då delta i kulten, det var det väsentliga. Och det vi vet om den hedniska gudavärlden, om Oden, Thor och Frej, det kan man rekonstruera på många olika sätt, väldigt ofta väldigt osäkert. Men de här berättelserna om de förkristna gudarna, mytologin, den är nedtecknad egentligen långt senare och under den kristna tiden och av kristna författare. Så det är deras rekonstruktion som färgat vår bild om hur den här religionen såg ut.
Men så här på det tidiga 1000-talet har alltså kristendomen gjort entré i Jyllands styrande skikt och är en av de faktorer som gör att Danmark på trevande ben går mot att bli ett mer enat rike. Fast Harald Blåtands och Sven Tveskäggs Danmark är långt ifrån det land som vi känner idag. Att skissa upp dåtidens maktsfärer på en karta är mer än vad vi klarar av. Dels på grund av bristande källmaterial, dels eftersom lojaliteter kan skifta snabbt. Hela Skandinavien är ett lapptäcke av olika småkungadömen och stormän som styr i större och mindre utsträckning. Men för enkelhetens skull kallar vi Blåtands och Tveskäggs område för Danmark. Och det är där som en liten knatte som får namnet Knut kommer till världen. Exakt var eller när han föds är det ingen som riktigt vet. Förmodligen någon gång under 990-talets andra hälft. Och förmodligen på Jylland. Hans pappa känner vi redan, kung Sven Tveskägg. Men hans mammas namn är okänt. Familjesituationen är överlag lite oklar. Och det går inte att säga mycket om Knuts uppväxt förutom att han var en hyfsad sjökapten redan som liten knodd. Vi kan mest gissa utifrån hur det brukar se ut för kungliga barn på hans tid och deras tillvaro.
Vi känner ju till de här stora långhusen, de stora hallarna, där de satt då i högsätet med sitt följe och sitt folk. Och att det också har varit en typ av bostäder. Men det har ju funnits massor av folk vid de här hallarna, vid de här hoven som vi kan kalla dem för. Naturligtvis har de ju fått en väldigt krigisk uppfostran. Det har gällt att träna dem i vapen och hur man förde fartyg och så vidare. Men sen fanns ju en mängd andra personer vid de här hoven som utgjorde, om vi kan säga, lärare eller de som lärde ut vissa typer av ideal som inte bara hade att göra med krig.
Knut har alltså troligen drillats i stridskonsten från spädålder. Men vi vet inte riktigt, för det finns ytterst få källor. Och innan vi går vidare kan det vara värt att påminna om just källproblematiken. Runt om i Europa är det främst i klostren som det produceras akademisk kunskap och texter. Och uppe i norr, där kristendomen ännu inte är starkt etablerad, är det glest bland skrifterna. Fast helt stendött är det förstås inte.
Ja, alltså det här är ju en tid där det finns väldigt många olika typer av källor som man får kombinera på något sätt. Det finns runinskrifterna som ihågkommer enskilda personer, men det är också liksom väldigt fragmentariskt. Vi har också mynten som är ofta omdiskuterad och ofta utnyttjad källa som visar på förbindelser, handelsförbindelser, andra typer av ekonomiska relationer. Men man kan säga det att det skriftliga källmaterialet, det är väldigt magert. Däremot arkeologin är ju den vetenskap som bidrar till ny kunskap, nya fakta.
Så lite skriftliga källor finns det alltså. Men Knuts hemtrakter i Skandinavien är primitiva. Det är en minimal del av folket som kan skriva, alltså hugga runor eller läsa. Men i rättvisans namn ska väl sägas att stora delar av övriga Europa också är rätt skruttigt. Efter att det västliga romerska riket föll, ungefär runt 500-talet, har det som kallas för folkvandringstiden pågått ett tag i världsdelen. Alltså olika grupper av folk som är i rörelse, på jakt efter ställen att slå sig ner på. Vilket gör att det blir rörigt och krigiskt. Och den antika kulturen faller en smula i glömska. När nu medeltiden har tickat fram till 1000-talet har det förvisso hänt en del. Men Europa ser inte ut som vi känner det på kartan idag. Men vi har i alla fall ett par välbekanta namn. Det finns ett frankiskt rike, det som långt senare ska bli landet Frankrike. Och så finns det ett polskt och ett ungerskt rike. Stora delar av Medelhavsområdet domineras av muslimska överherrar. Och så är en ny maktsfär på uppåtgående. Det tysk-romerska riket. Ett kejsardöme som har bildats i centrala Europa.
Det tysk-romerska riket, som formellt sett var den stora stormakten i Central-Europa under den här tiden. Och det kom att äga bestånd ända fram till början av 1800-talet då Napoleon avskaffade det.
Konungasonen Knuts närmaste granne i söder när han växer upp är alltså det spirande tysk-romerska riket. Och det förhåller den nya stormakten stången som de danska kungarna går över till kristendomen och jobbar för att styra upp och konsolidera sitt grepp om Danmark. Men erövringsvägen söderut är stängd i och med det tysk-romerska riket. Så det är västerut som Knuts far, Sven Tveskägg, fäster sin blick när han vill expandera. På de brittiska öarna. Och det är den vevan som Knut dyker upp i källorna. När pappa Tveskägg på sommaren år 1013 lastar sina imponerande skepp fulla med sina främsta krigare. Med sig plockar han också sonen Knut. Och så seglar den danska flottan västerut. När folket på den engelska sydostkusten ser de skandinaviska båtarna med sina böljande segel närma sig på havet, går larmet troligtvis omedelbart. Invånarna på de brittiska öarna har haft oturen att stifta bekantskap med de här typerna sedan tidigare och hade nog hoppats att slippa se dem igen. För nordmännen har besökt de engelska kustlandskapen i många, många år och de har spridit obeskrivlig förödelse.
220 år tidigare. Klostret i Lindisfarne, juni år 793. Järtecknen har varnat om det som ska ske. Blixtar och virvervindar har dragit fram över landskapet. Och i skyn har eldsprutande drakar setts flyga. Och nu är den stora ofärden här. Munkarna som kommer ut från Laudes, morgonbönen, kan se de stora båtarna prydda med drakhuven som ligger vid öns strandkant. Och så männen. Flera hundra som dundrar fram emot dem över de mjuka, gräsbevuxna kullarna. Högväxta och skäggiga hedningar med resta yxor och svärd. De obeväpnade bönderna flyr i paniken i klosterkyrkan. Men det är förgäves. Som vargar drar inkräktarna fram och hugger skoningslöst ner munkarna som kommer i deras väg. Andra släpas nakna och darrande ner till havet och dränks. Eller binds och förs bort som fångar. Så länsas klostret på rikedomar. Krucifixen av guld, de dyrbara bonaderna. Silverbehållarna för nattvardsbrödet. För de här männen vördar inte Jesus Kristus och tvekar inte att skända hans tempel. När stillheten återlägger sig över den lilla ön är klosterkyrkan fläckad av blod och skövlad på allt av värde. Domedagen är nära. Nordmännen har kommit.
Den här scenen känns nog igen av många. Vikingehärjningar. Och just år 793, ett par hundra år före vår historia utspelar sig, när klostret på Lindisfarne vid Englands nordöstkust attackerades, brukar anges som det år som inleder vikingatiden. När gruffiga bufflar från Skandinavien i ett par hundra år sedan seglar över haven för att plundra, mörda och våldta.
Det var ju så att vikingarna och den plundringsekonomi de hade, den gick ut på att man utförde räder över havet. Alltså vikingarna hade ju sina fantastiska båtar som man kunde segla snabbt över haven. Man kunde landa på grunda stränder så man kunde göra sådana här överraskningsräder. Och det gick ju naturligtvis väldigt bra i, för vikingarnas skull, i England och på de brittiska öarna där det inte fanns någon stark centralmakt. Det fanns en rad små kungariken och de var ganska svaga. Och det här var ju att man gjorde överraskningsräder och plundrade och tog rikedomar.
Så här kanske många idag tänker på vikingatiden, att det var ett hårdfört gäng som bodde i Norden. Men som alltid är sanningen förstås mycket mer nyanserad. Tråkigare skulle kanske vissa säga. För de allra flesta i Skandinavien under de ungefär 250 åren mellan år 800 och mitten av 1000-talet, det som kallas vikingatid, är inte några banditer utan fredliga bönder. Familjer som bara vill sköta sitt, ta hand om sin egen gård och leva ett så gott liv det går. Och det finns lite eller inget som tyder på att några på den här tiden kallar sig för vikingar, förutom de som heter viking, för det är faktiskt ett egen namn. Ändå har den här perioden blivit lite av den nordiska historiens superhjältetid. Det här är faktiskt något vi måste reda ut innan Knut åter får stiga in i vår historia. Så här kommer ett litet dyk ner i hur vikingatiden egentligen kom till.
Under 1600-talet så börjar man ju återupptäcka den isländska litteraturen. Då är det väldigt mycket tal om erövringar och krig som nordbor har gjort. Och det där kunde då idealiseras. Det här var, 1600-talet var ju en period då åtminstone Sverige spelade en politiskt viktig roll i Europa. Det är det som vi kallar för stormaktstiden. Och det här var då ett ärorikt förflutet som man kunde hitta och som man kunde bygga vidare på. Men sen har ju det här förändrats väldigt mycket. I någon mening så skapas det med vikingatiden på nytt under 1800-talet, under nationalromantiken. Då var ju alla de isländska sagorna väl kända och gavs ut. Och de spelade då en väldigt viktig roll för skapandet av en nationell identitet.
Så bilden av vikingen som många har idag har alltså sitt ursprung i mer eller mindre skönlitterära berättelser och en 1800-tals iver att snickra ihop en storslagen historia. Det är inte källkritiken som har fått spela huvudrollen. Och de flesta människor som lever i Skandinavien under det som kallas vikingatiden skulle nog vrida sig i sina gravar om de fick höra att de i efterhand klumpades ihop med sjörövarna och ligisterna som våldför sig på folk under sina skövlingsräder. Både de som lever i fred på hemmaplan och de andra som ger sig ut på resa. För folk från Norden är ute och reser, men absolut inte bara för att stjäla och mörda. De där mytomspunna vikingarna är nämligen också skickliga handelsmän som ger sig av främst österut för att sälja och köpa och få se världen på kuppen. Och dessutom finns det en inte obetydlig andel som ger sig av för att helt enkelt försöka hitta sitt nästa hem. Ny jord att bruka och bygga sina hus på. Till exempel på Island, som koloniseras av skandinaviska familjer under den här perioden. Så vi kan konstatera att den här rätt så ensidiga bilden av vikingen som en hårig, blodtörstig krigare med vildsint blick kanske inte riktigt stämmer så väl överens med de allra flesta av verklighetens järnålders skandinaver. Och Knut, vikingahövdingen som frontar den här berättelsen, ska verkligen ge oss anledning att ompröva våra fördomar om barbarerna från norr. Men även om nu vikingarna som grupp kanske är mer nyanserade än historiefiktionens berättelse om dem, har anglosaxarna sannoliken en lång och otrevlig erfarenhet av besök från Skandinavien. De engelska kustlandskapen har gång efter annan utsatts för plundring. Men nu stundar andra tider. Sven Tveskägg har något större än så på gång, när han tillsammans med sin tonåriga son Knut är på väg västerut år 1013. Sven, Knut och deras flotta anger vid Sandwich på Englands sydostkust. Därifrån ror de på floderna vidare in i landet och påbörjar den sedvanliga våldsosande framfarten. Men kung Tveskägg nöjer sig inte med att röva och roffa. Han kräver lydnad och trohet i de områden som invaderas, att bli hyllad som deras kung. Trots att det förstås redan finns en sån i England. Ja, mer än en, för precis som Skandinavien är England lite av ett mishmash av olika småkungadömen. Men den som sitter på den övergripande makten heter Ethelred. Han har lagt under sig andra mindre härskares områden och fått löften om deras trohet. Men hans makt är relativt svag. Och han själv har rykte om så vanligt det svajer rent.
Han kallas ju Ethelred the unready, som det heter på engelska. Det menas att han tog dåliga råd. Och det kanske han gjorde. Det var inte så lätt att ta goda råd i den här tiden.
Det är förstås tacksamt för Sven Tveskägg, som vill göra sig själv till kung i England. Och med hjälp av vapenmakt och propaganda lyckas han faktiskt också tvinga till sig lojalitet från viktiga stormän som byter sida från Ethelred till honom. I så stor utsträckning att han till slut kan peta Ethelred och utropa sig själv till kung. Vad Knut gör i den här krigskampanjen vet vi inte riktigt. Men det är inte orimligt att anta att han leder trupper, trots sin unga ålder. Och kanske ser han fram emot en karriär som kronprins i England. För även om det där med rak tronföljd ännu inte är en etablerad grej i Nordeuropa, är han ju ändå kung Tveskäggs son på plats där i England. Kanske kan han hålla i tyglarna när kungen så småningom måste ge sig av hem till Danmark. Men inget av det blir något med. För innan någon knappt hinner blinka, går Sven Tveskägg och dör bara året efter att änglarna erövrats. Knut väljs till hans efterträdare. Men plötsligen dyker Ethelred, som har flytt till Normandie på andra sidan engelska kanalen, upp som gubben i lådan. Han proklamerar att han åter är härskare över engelsmännen och att danska kungar är fredlösa för all framtid. Och så marscherar både kung Ethelred och hans son Edmunds härer mot Knuts läger i närheten av dagens Sheffield i nordöstra England. Knut har inget annat val än att ta sina män och sina båtar och hals över huvud ge sig av hem mot Jylland. Så hetsig blir avfärden att han tvingas lämna dem som kanske är honom allra kärast.
Northumbria-trakten, år 1014. Barnets gråt väcker henne ur tankarna som maler i huvudet. Hon skyndar fram till tygbyltet och lyfter upp bebisen. Vaggar honom samtidigt som hon knäpper upp livstycket för att ge honom bröstet. Med mjuk röst vischar hon sitt barn. Men kanske är det lika mycket sig själv hon försöker lugna. Framtiden är oviss för den unga kvinnan sedan hennes make lämnade landet. Det var inte många månader sedan hennes hand gavs till honom och nu är han far till hennes lilla son. Och tillsammans med honom har hon stigit i graderna som hustru till en erövrare från den nya härskarfamiljen i England. Men nu har allt raserats. Kung Ethelred har återvänt från sin exil i Normandie och hon som förut var på uppgång i en ny dynasti är nu ett villebråd. För den som har allierat sig med inkräktarna ska nu straffas. Hon tar ett skälvande andetag och stirrar rakt ut i rummets skumma ljus. Nu hänger allt på vad hennes familj beslutar. Hennes enda hopp är att de ska ta rätt beslut. Inte sälja henne till Ethelred för att återhamna i hans gunst, utan att låta skicka henne och sonen över havet till säkerhet hos Knut i det främmande Danmark, långt ifrån kungens hämndlystna grepp.
11 heter den unga kvinnan med spädbarnet. Knuts hustru, ett gott politiskt gifte i situationen de båda nyss befann sig i. Elviva kommer från en framträdande och mäktig släkt i centrala England och hade passat som handen i handsken i drottningrollen. Därför förhandlades deras äktenskap fram. Men nu när Knut är försvunnen är hennes liv hotat. I den ena vågskålen för hennes familj ligger fred med den återvända kung Ethelred. Och i den andra, hennes och hennes sons liv. Men familjekärleken, eller om det kanske är något annat, segrar. Elviva sätts på ett skepp och seglar över Nordsjön till sin landsförvisade make.
Naturligtvis en väldigt svår situation för henne. Kvinnor, drottningarna är ju väldigt väsentliga därför att det är genom dem som männen, kungarna, bygger upp olika typer av allianser.
Men Elvivas framtid är dessvärre inte säkrad för att hon har rest till sin man. För Knut ska växa upp till en vässad politisk strateg. Och för sådana står sällan romantisk trohet eller mjuka värden högt i kurs. Elvivas plats vid Knuts sida är säkrad endast så länge hon har ett värde för honom. Hemma i Danmark har Sven Tveskägg ersatt som kung av Knuts äldre bror Harald. Han välkomnar sin lillebror med öppna armar, verkar det som. Men Knut har eld i baken. Förlusten av England känns säkert snöplig och så fort tillfället dyker upp tänker han ge sig iväg på erövringståg igen. Och tänka sig, snabbare än någon kan ana blir det rörigt för kung Ethelred i England. Interna konflikter sliter på hans styre. Och när Knut får höra talas om det är det marsch pannkaka ner mot drakbåtarna igen. Skeppen packas fulla med manskap och krigsutrustning. Svärden putsas, seglen hissas och så bär det av mot den stora ön i havet igen. Resan som inledde den här berättelsen. Knuts krigare är de allra bästa som kan frambringas. Är de bara män? Eller tar han med sig kvinnor också?
Från de skriftliga källorna syns ju nästan bara männen, för att det är då för de militära företagen som återberättas i dem. Men eftersom det är en betydande bosättning som blir följden av det här, etableras en ny form av samhälle i England, så måste ju naturligtvis ha varit väldigt många kvinnor med. För att upprätthålla en stor armé har naturligtvis kvinnor ingått. Så det är inte enbart en manlig företeelse.
Ja, även om det är glest bland kvinnorna i krigarleden är de ändå högst närvarande i både krigs- och handelsexpeditioner under den här tiden. Det är kvinnorna som har tillverkat kläderna som männen bär i strid. Och det är kvinnors arbete som gör att de kan nå över de stora vattnen. Vikingarnas långskepp är snillrikt konstruerade. Det är ek som är virket, ett hårt och tåligt träslag. Och ekarna går åt i mängder. Det krävs långt mer än 100 fällda träd för att få ihop till en hel båt, som konstrueras med ett klinkbyggt skrov, alltså plankor som har lagts som lott, en grund och kraftig köl, höga stävar i fören och aktern, roddarplatser längs med långsidorna och en mast midskepps. Och på den masten hänger seglet som gör de långa resorna möjliga. Ett segel som kvinnor har tillverkat genom att spinna garn, förmodligen av ylle, och väva den enorma väven vars gigantiska buk ska fånga vinden och få skeppet att susa över vågorna. Med rätt förutsättningar och ett välkonstruerat segel tar det bara några dagar att korsa Nordsjön. Seglen är imponerande hantverk, precis som båtarna själva. Ett enda segel kan ta så lång tid som 4 år att tillverka. Så vi kan konstatera att den som har råd att bygga sig en båt och utrusta den är en rik man. Vilket Knut förstås är. Vi mötte ju hans skräckinjagande flotta i början av det här avsnittet. För nu har det blivit år 1016. Och engelsmännen ska få det tvivelaktiga nöjet att möta danskarna igen. De tar sig dit sin vanliga väg, via Sandwich och sen inåt via floderna. Knut släpper loss sina krigare beväpnade med yxor, svärd och spjut. Folk misshandlas, mördas, våldtas och plundras. Skräms helt enkelt till underkastelse. Och för kung Ethelred, han som knuffades av sin tron av Knuts far Sven Tveskägg, men sen återvände efter att Sven dött, går ungefär som förra gången. Fast lite värre. Ethelred är krasslig och kan inte rodda stridandet själv. Därför har han lämnat över till en av sina förtrogna, en rik och mäktig storman, Edric. Hans jobb är att samla en försvarshär. Kanske har Ethelred inget annat val än att sätta just Edric på jobbet. För annars är valet av just honom lite förvånande. Edric verkar nämligen vara en skrupellös opportunist som tidigare svikit Ethelred och gått över till fiendesidan. Som sagt, det här är en tid när lojaliteter är flyktiga.
Edric, han kom ifrån ett av de här kungarikena i England som heter Mercia Midlands i våra dagar. Och han kommer till makten eller får en väldigt viktig position under kung Ethelred. Han är gift med en av Ethelreds döttrar som heter Edith, och han är känd, omtalad som slags förhandlare mellan Ethelred och vikingarna. Men när han märker att det är danskarna, att det är Knut den store som har det militära övertaget, så byter han sida och går över på Knuts sida och plundrade i sitt gamla hemland, kan vi säga. Han genomförde väldigt många räder för Knuts sida.
Nu har Knut vind i seglen. Och ännu starkare blåser den när kung Ethelred plötsligt dör på våren år 1016. Engelsmännen står splittrade och många framträdande maktspelare går över på Knuts sida. Han som befinner sig i Southampton får besök av ett stort gäng biskopar, abbotar och stormän som väljer honom till sin nya kung. Fast det är förstås inte så enkelt att Knut därmed kan luta sig tillbaka med kronan på huvudet. För Ethelred har ju förstås en arvtagare. Sonen Edmund. Som är en man av lite annan kaliber än sin far. Kommer gå till historien med det hårda tillnamnet Ironside, järnsida. Striderna är hårda och visar två saker. Edmund Järnsida är en skicklig härförare, men kan inte försvara hela sitt land. Och Knut, han är en god strateg, men han kan inte erövra hela England. så striderna mynnar ut i förhandling. På en ö i floden Severn möts Knut och Edmund för att dela upp England mellan sig. Edmund ska regera över de sydliga delarna och Knut över de nordliga. När förhandlingen är avklarad lovar de varandra kamratskap och broderskap. Men de nyfunna vänskapsbanden ska snart kapas. För Edmund har inte många dagar kvar att leva.
Edmund lyfter det runda locket av trä åt sidan och suckar djupt. Landförlusten till dansken är tung att bära. Han lossar hosorna och låter dem falla ner till fotknölarna. Samlar ihop den långa underskjortan och sätter sig till rätta på dassets sits. Drar en hand genom håret och samlar tankarna. Men något stör honom, som att det gick en rörelse under honom. Han rycker till, reser sig och svänger tvärtom. Stirrar ner i dasshålet, kisar mot den stora latrintunnan långt där nere. Där är det mörkt som i graven. Och det enda han kan förnimma är stanken som stiger upp i pustar. Edmund skakar på huvudet. Han måste få sitt ärende på toaletten avklarat och sätter sig igen. Men han har rätt. Han är inte ensam på hemlighuset. Och när han är upptagen med sitt värv rör det sig där nere under honom. Mitt i sörjan av exkrementer glimmar det till i mörkret när ett ögonpar öppnar sig. Och långsamt, långsamt lyfts en armborst över den stinkande, sörliga träckhögen och riktas uppåt. Skytten spänner bågen, tar sikte mot Edmunds oskyddade bakdel, justerar armborstet några millimeter och med en smäll går pilen av. Rakt upp genom dassets ränna och med obarmhärtig kraft rätt in i kung Edmund Järnsidas inre.
Enligt vissa berättelser går det till ungefär så där. Och det är välkänt att just toalettbesök är en riskabel verksamhet. Man är ju exponerad på mer än ett sätt. Men dassdöden kan också vara just en bra story från Edmunds motståndare. Det är ju inte så ärofyllt att dö med brallarna nere. Andra historier säger att Edmund Järnsida dog av skador han ådragit sig under striderna mot Knuts armé. Vilket som är mest sant vet vi inte. Död är han i vilket fall som helst. Och det gör Vips Knut till kung över hela England. I våra ögon är Knut fortfarande en mycket ung man. Kanske så ung som i 18-årsåldern. Men han har hunnit med mycket. Är redan gift och har två barn. Och nu har han blivit härskare över ett land som inte är hans. Över folk som inte ens talar samma språk som han.
Ja, Knut talade ju naturligtvis en form av danska. Det man kan kalla för forndanska. Och det finns omtalat på många ställen att det här som kallas för dansk tunga, att man talar med dansk tunga, och det var en slags gemensam nordiska med vilka då eliten, de här krigarna, kunde kommunicera i hela Norden. I England talar man ju vid den här tiden det som kallas för angelsaxiska. Det är ju en föregångare till engelskan. De kan möjligen hjälpligt ha kunnat förstå varandra, vissa ord som är gemensamma och så vidare. Men vi får förutsätta att det fanns en typ av tolkar.
Så vad gör en vikingaprins som blivit engelsk kung? Jobbar stenhårt på att säkra sin plats på tronen förstås. Och han verkar vara rätt så systematisk i sitt tillvägagångssätt. Knut är verkligen ingen dumbom. Han ser till att ha tummen med kyrkans mäktiga män över hela landet. Han gör sig av med eventuella konkurrenter om kronan och han fyller viktiga poster med sina egna män. Knut har redan delat upp sina landsändare i olika bitar och satt trogna män med militär styrka i toppen där. Fast män med makt ska man också se upp med. En av dem som Knut har gett ett landområde är den där svekfulla stormannen Edric som högg sin forne kung i ryggen. Knut håller garanterat ett vaksamt öga på Edric. Det gäller att äta eller ätas. Sist men inte minst satsar Knut på att synas med rätt tjej. Så nu får hans första hustru Elviva ännu en gång erfara att det politiska spelet ger och tar. Hon skuffas undan, på vilket sätt förtäller inte historien. Och Knut tar sig en ny hustru. Noga utvald förstås. Hon heter Emma av Normandie och är den förra kungen Ethelreds änka.
Emma av Normandie, dotter till den normandiske hertigen. Och den här Elviva blir ju efter det här då liksom den andra klassens hustru. Politisk makt för män legitimerades ofta genom kvinnor, och att man då, kungarna, tog drottningar som kom ifrån ett politiskt betydelsefullt område. Alltså Knut den Stores andra hustru Emma var ju dotter till en hertig av Normandie. På det sättet så gjorde han en viktig koppling till det området.
Emma är ett gott politiskt parti med både rätt stamtavla och goda drottningegenskaper. Perfekt för Knut. Om han är hennes drömman vet vi inte. Vissa källor tyder på att hon mer eller mindre blir bortrövad. Att hennes skepp stoppas när hon försöker fly från Knuts styrkor hem till Normandie över Engelska kanalen. Och att hon tvingas gifta sig med den danska inkräktaren. Men det hela är lite oklart. Och det verkar ändå som att hon och Knut till slut får ett framgångsrikt äktenskap. Engelsmännen tycks finna sig att han är deras kung. Och de har en mycket konkret anledning att vara nöjda med Knut på tronen. För han är en garant för att de förhatliga vikingaräderna ska upphöra. Nordmännen hålls nu under kontroll av en av sina egna. Och med tanke på allt det blod som har forsat fram i vikingarnas spår kan det vara skäl nog att acceptera att det är han som bär kronan. Men även om Knut verkar ha stöd kan han väl inte slappna av när en man som Edric fortfarande har makt och krigare. Eller är Knut helt hundra på att Edric nu har gått över helt och hållet på hans sida? Nej, det verkar inte som det. Vid juletid år 1017 kommer Edric till Knuts hov, inbjuden av kungen själv. Och i samma veva som Kristi födelse ska firas möter Edric döden. Avrättas på order av kungen. Knut må uppfattas som en god och rättvis kung, men han är definitivt inte främmande för att drämma till när han tycker att det behövs. Nu när Knut har tyglarna i ett fast grepp passar han på att plocka in en saftig skatt från sina nya undersåtar.
Den här sista stora gälden, tributen som Knut tog i England, det ska ha varit ungefär 30 000 kilo silver, vilket ju är någonting enastående mycket.
Förmögenheten använder Knut bland annat till att avlöna sina män, som efter att ha fått rikligt betalt får lov att återvända till Skandinavien. Och det här, att Knut skickar iväg sina trogna krigare, kan vara ett tecken på att han inte uppfattar några tyngre hot mot sin ställning. Men oskyddad är han förstås inte. Han har sin hird, den personliga vaktstyrkan bestående av skickliga soldater, var och en beväpnade med bland annat den så kallade danyxan. En bred yxa med en egg på 25 cm fäst på ett långt tvåhandskaft.
Varje kung är omgiven av en följe av krigare, vi kan säga elitsoldater, som är med honom hela tiden och som är ofta då ledare för såna här krigsexpeditioner och så vidare. Den här hirden, hur man rekryterades i den, det var att också man knöt en typ av allianser, att andra mäktiga mäns söner var i hirden. Kanske som en form av gisslan också. Men man knöt band med det där. Och de var då typ av trohetsförbund mot sin härskare.
Med England som bas har den nu ungefär 20-åriga Knut goda möjligheter att bygga upp ett starkt rike. Och när 1020-talet närmar sig, några år efter att han tagit makten, öppnar sig nya dörrar för honom. Men möjligheterna kommer klädda i sorgeskrud. Hemma i Danmark regerar ju Knuts äldre bror, Harald. Och som vi vet verkar de två hålla av varandra. Men runt år 1019 dör Harald. Knut sörjer säkerligen sin bror. Men frånfället skänker honom något. Hemlandet. För i och med Haralds död är platsen öppen för Knut att inta. Och kanske är han också efterfrågad där hemma. För när han reser österut över havet för att nå de danska kusterna är det med en liten skeppsstyrka. Bara 9 skepp. Ingen invasionshär. Det verkar alltså som att Knut räknar med att tas emot med öppna armar. Vilket också tycks ske. För bara kort därefter kan han kalla sig för kungen av Danmark. Men han kan förstås inte stanna där. England sköter sig inte självt. Han måste återvända dit. För att säkra läget i Danmark lämnar han sin son, som bara är 5-årsåldern, som ställföreträdande regent. Med en förmyndare förstås. Sen kan han ge sig av västerut igen. Knut, som nyss var utan land, styr nu över både danernas rike och England. Men hans far, Sven Tveskägg, hade faktiskt ännu lite till. Han erövrar även Norge, ja, eller delar av det som idag är landet Norge, och blev kung där. Så Knut borde väl ha arvsrätt till den kronan också. I mitten av 1020-talet skickar han en budbärare till den norska kungen, Olof Haraldsson, med ett enkelt budskap. Om Olof vill styra över Norge går det bra. Men då får han komma till kung Knut i England och be snällt om landet. Och sen vackert betala skatt. Nej tack, säger Olof Haraldsson i Norge inte alls till Knuts sändebud. Snarare far åt helvete. Eller kanske simma tillbaka till England, era sillrövar. Ja, vi är inte insatta i tusentalets kraftuttryck. Ilsket är vägkörda blir de i alla fall. Och Olof börjar dra i trådar för att få hjälp med att ge Knut en knäpp på näsan. Han hör av sig till en kung i det som idag är Sverige, Anund Jakob, som styr över ett område i Mälardalen och varnar honom för att Knut är på expansionsstigen i Skandinavien. Dansken famlar efter Norge, och om han lyckas med det kan Anund Jakob ge sig på att Knuts nästa anhalt blir svearnas område. Sveakungen Anund Jakob nappar på alliansinviten. Och tillsammans med Olof drar han iväg in på dansk territorium, härjar, plundrar och bränner, den vanliga repertoaren, och meddelar att de har för avsikt att erövra Danmark från Knut. Det faller som alla förstår inte i god jord på andra sidan havet. Knut tar i från tårna och rustar en maffig flotta och en stor här och ger sig snabbt iväg för att försvara sitt land. Ännu en gång blåser de salta vindarna i hans ljusa hår där han står i stäven på sitt gigantiska långskepp prytt med ett förgyllt drakhuvud medan vinden spänner ut den röd-blå-grön-randiga segelduken. Knut är förmodligen inte ens fyllda 30, men han är sedan länge en mycket erfaren befälhavare. Det ska norrmännen och svearna nu få känna på. Men han är på väg att bli varse att han inte är den enda som behärskar krigslistens konst.
Helge Å, i dagens Sverige, mitten av 1020-talet. De långa, låga båtarna smyger sig smidigt in i den breda åns mynning. Metodiskt och kraftfullt, men ljudlöst, förs skeppen vidare. Årtag för årtag i perfekt synkronisering. Nu är striden nära, det känns i luften. Någonstans där framme är fienden, svearna. Knut signalerar att flottan ska stanna och lägga till. Och roddarna bromsar så vattnet strömmar kring årorna. Från sin plats i fören spejar Knut upp för den slingrande ån. Och stelnar plötsligt till. Han svänger om och vrålar ut order om reträtt. Roddarna paddlar febrilt, men det är för sent. För uppifrån den strida ån väller en laddning stockar och torv, förda framåt av en vild flodvåg. Svearna har släppt loss en fördämning och inom sekunder slår timret och det forsande vattnet över dem. Båtarna träffas med ett dån. Och de skepp som står främst i ledet splittras av den häftiga smällen. Brädor och män far åt alla håll. Chanslösa mot naturens krafter och fiendens sluga knep. Och Knut tvingas se på när hans stolta flotta decimeras.
Så här beskrivs inledningen på slaget vid Helge Å mellan Knut och hans skandinaviska grannar enligt vissa källor. Och det som sen följer berättas mycket olika beroende på vem man frågar. Det är inte ens säkert var den här Helgeån ligger. Enligt vissa tolkningar står drabbningen i dagens Skåne. Men en senare teori menar att Helgeå inte ligger i Skåne, utan i Mälardalen där svearna bor.
Men sen vet vi det att Knut efter det kallar sig för kung för över en del av svearna. Och svearna, det är de som bor i Mälardalen. Så att Knut var inte bara kung av Danmark, England, Norge, utan också över en del av svearna.
Detaljerna går alltså inte att vara säker på. Kanske går ingen sida segrande ur slaget. Men det verkar som att bataljen är tillräckligt avskräckande för att Olof Haraldsson och Anund Jakob ska dra sig tillbaka. Och Anund Jakob kan pusta ut. Det finns visserligen lite som tyder på att Knut har vunnit viss lojalitet i Sigtuna-trakten efter slaget vid Helge Å.
Det finns också mynt, den viktiga källan kommer fram igen, som Knut låter prägla i Sigtuna. Sigtuna var ju en framväxande stödjepunkt för kungarna, de kungar som ville ha kontroll över Svealand, och att han satte sig fast där ett tag.
Men det som senare i historien ska kallas för Sverige är inte av större intresse för Knut. Det är alldeles för primitivt och inte mycket att ha. Norge däremot kommer att få smaka på Knuts erövringslusta inom en snar framtid. Fast först har han något annat som måste hinnas med. Något som man kanske blev avbruten i planeringen för när kriget mot grannarna drog igång. En alldeles särskild resa. Till något som en skandinav som han aldrig tidigare bjudits in till. Det antika Rom kan många se framför sig. En stor, myllrande stad med imponerande byggnadsverk av marmor. Breda gator, kolonner och pampiga tempel. Men på Knuts tid var det ens sådär 700 år sedan som stan stod i sin fulla prakt. Rom på 1000-talet är något helt annat. Där det tidigare trängdes byggnader och människor bred nu åkrar och ödemark ut sig. Antikens monument ligger i ruiner. Och av folkmängden som under forna glansdagars toppnoteringar uppgick till ungefär 1,2 miljoner återstår runt 30 000 invånare. Inte en småstad med medeltidens mått mätt, men en spillra av Roms tidigare storlek. Men trots förfallet är det påvens hem och platsen där viktiga helgonreliker vilar. Därför vallfärdar pilgrimer dit. Och därför är Rom staden där den främsta politiska maktspelaren i Europa kröns. Den tysk-romerska kejsaren. År 1027 ska en ny kejsare invigas i sitt heliga ämbete. Och till den här högtidliga ceremonin är Knut, kung av England och Danmark, inbjuden. Inte illa för en gammal råbarkad viking att få en biljett in i den politiska gräddan i Europa. Och kanske för att befästa sitt nya jag, som en rättrådig och framförallt väldigt kristen kung, gör Knut resan som en pilgrimsfärd. På plats i Rom vid påsktid år 1027 bjuds Knut att vara med vid den innersta ritualen. En ynnest som är få förunnade. Han får se kejsaren och kejsarinnan klädda i kostbara och överdådiga plagg får den heliga smörjelsen av påven. Och sen bevittna hur den magnifika guldkronan besatta av pärlor och juveler placeras på kejsarens huvud. De efterföljande kröningsfestligheterna varar i 7 dagar. Och vi hoppas i alla fall att Knut får både äta och dricka gott. Kanske till och med få njuta lite italienska matnyheter. Och vad är en riktigt tjusig fest utan en goodiebag? Knut får fina presenter av kejsaren. Guld, silver och vackra sidentyger. Som han skriver hem till England i ett brev och berättar om. I Rom presenterar sig vår huvudperson som Knut. Kung av hela England och Danmark. Och över norrmännen. Och över en del av svearna. Det är en tjusig titel får man säga. Men kanske inte helt sanningsenlig. För Norge har han faktiskt inte erövrat. Inte ännu. Men även om Knut kanske skarvar lite på visitkortet. Är han till synes en högt respekterad kung.
Knut den store ser ju till att Danmark blir ansett som ett kungarike bland andra i Europa. Kunde väl uppfattas som lite primitivt och sånt där förmodligen, men det var definitivt ett kungarike att räkna med, en politisk makt att räkna med.
Åter i England igen tar Knut snabbt tag i Norgefrågan, och det blir framgång även där. Kanske för att Olof Haraldsson, den norska kungen, är rätt impopulär bland sitt folk. Kanske för att Knut visar musklerna med sin stora flotta. Norge blir i alla fall ett lydrike under Knut. När 1030-talet kommer är Knut väl etablerad på den engelska tronen. Men han sköter förstås inte allting själv. Och en av hans viktigaste rådgivare och medregenter är hustrun Emma. Hon är som vi vet en politiker att räkna med. Både genom sin börd och genom sitt intellekt. Knut förstår sin hustrus värde och överlåter vissa landområden till henne och styra över på egen hand.
Faktiskt den första drottning av England som inte var född där. Vi vet ju också det att hon utövar mycket makt. Hon utfärdar många dokument av henne och genom henne.
Tillsammans med Emma fortsätter Knut att regera sina riken. Men han hinner inte med någon ytterligare expansion om man nu hade haft det i sikte. För den 12 oktober år 1035, en onsdag, lämnar kungen jordelivet. Förmodligen är han inte äldre än i 40-årsåldern. En källa skriver med bestämdhet att han är 37 år när han dör. Vi vet inte exakt vad dödsorsaken är. Men klart är att Knut dör, kanske lite förvånande, det som på den här tiden kallas strådöden. Alltså hemma på sin halmmadrass och inte en hjältes död på slagfältet. Efter kungens bortgång blir det rörigt i hans rike. Hans söner blir rivaler av makten i England och Danmark, men dör båda bara några år senare. Och då går Knuts dynasti i graven.
Dynastiskt så går du liksom lite grann ut för. Men jag skulle säga att det är inte det som är det väsentliga arvet ifrån Knut, utan det att under hans tid etableras ett kungas, ett system för en kungamakt av ett mer europeiskt snitt. Och det är det som gör att det lever vidare. Och det är det som gör att Knut den store blir förbindelselänk mellan de här, ja, som Gorm den gamle, som vi vet väldigt lite om, de här krigarkungarna, och mot det medeltida kungasystem eller den medeltida monarki som sen lever vidare. Så på det sättet finns det en kontinuitet från honom fram genom århundradena.
Knut från Danmark, son till Sven Tveskägg, sonson till Harald Blåtand, levde upp till det tunga arvet från sina mäktiga förfäder. Han lyckades erövra England, ett land på uppgång. Och på ett sätt kan man säga att han drar Skandinavien över tidsskarven mellan det vi kallar vikingatid och den mer sofistikerade medeltiden. För även om Knut seglade drakbåt och i alla fall i sina ungdomsdagar härjade och plundrade som viking, slutade han sin tid i världen som kung över tre riken och en del av ett fjärde, med diplomatiska kontakter över hela Europa. En högt värderad och världsvan statsman. Den första i sitt slag.
Du har hört P3 Historia. Av och med Cecilia Dyringer, Tove Palén, Navid Bavi och Julia Öjbrandt.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.